Jag sitter och filosoferar väldigt mycket oftare. Gärna ut på landet, bland fågelkvitter och vindens sus. Och så tycker jag att fan vad jag har haft det bra. Tänk att jag har haft det så bra när det kan gå så jävla illa för så många andra. Och om det finns en gud så är han ett monster. Som tillåter vissa saker att ske. Man kan bli ateist för mindre. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad.
Ja, men hallå där och varmt välkommen till avsnitt nummer 603 av Nemo möter en vän. Och i veckans avsnitt så får vi verkligen finfrämmande i form av en av de allra största svenska artisterna genom tiderna. Och det blir ett ärligt, inligt och underhållande samtal om legendstatus, succéerna och drömmarna som fortfarande lever kvar. Men det blir också ett samtal om känslorna kring att ha varit en frånvarande pappa, om misslyckanden och om de stökiga, kaosiga åren. Ett varmt, naket och fascinerande samtal med en riktig ikon. Ni får mer än gärna följa den här podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemoidén.se. Men nu är det slutbabblat från min sida. Nu kör vi igång detta underbara samtal. Här är han, Tommy Körberg.
Ja, då kör vi igång Nemo möter en vän med Tommy Körberg.
Ja.
Hej Tommy.
Hej.
Hej,
det var ett tag sedan.
Ja, det var ett tag sedan, ganska många år sedan. Och det är fint att se dig, tycker jag. Jag träffade på dig i radiohuset här en dag. Och första jag sa till dig då, vet du vad det var?
Nej, jag vet inte vad det var. Du sa hej i alla fall.
Jag sa hej. Ja. Och så sa jag så här, shit vad du ser fräsch ut, sa jag.
Åh, sånt vill man höra minst två gånger om dagen.
Mm. Jo, men jag tänkte på det. Alltså, jag har ändå stött på dig några gånger genom åren och jag tycker att du ändå ser fräschare ut än någonsin. Det var någonting mer i som bara, nej men, det var no- och jag kände, då ska man säga det.
Ja, det är jättetrevligt. Mm. Det är alltid uppmuntrande när man börjar närma sig 80 och folk säger att man ser fräsch ut. Mm. Det är jätteskönt att höra.
Mm. Men hur mår du överlag då?
Jo då, jag i ålderns, ja, det är ju så här, nacke och ländrygg. Man går till doktorn och säger, jag har ont, jag har ont. Ja, det är åldern, så jag tränar för att liksom få upp muskulaturen i ländrygg och lite nacke. Så jag har små övningar jag sitter och gör och folk tror att man ser konstigt ut eftersom man sitter som huvudet riktat åt olika håll hela tiden. Nej, men jag försöker hålla mig frisk och fräsch. Framförallt gäller det att hålla sig mentalt frisk. För jag tror att det påverkar hela kroppen.
Hur gör man det då?
Alltid tänka på det man tänker. Och fundera över hur man reagerar och varför man reagerar. Att vara kognitiv ett snäpp till en vanlig. Men jag får ju utlopp för det mycket när jag sjunger. Jag berättar ju texterna hellre än att stå och låta. Mm.
Men är det där du beskriver något som du har lärt dig genom yrket? Eller, för det låter nästan
jag,
som...
Jag läser ju mycket så att jag... Mm. Jag har en sån här liten vana att jag brukar försöka kolla gamla filosofer och se om det de skrev för länge sedan, om det är applicerbart på dagens läge och sånt där. Mm. Man hittar ett och annat, jag lovar. Ja.
För det lät nästan som en terapilärdom.
Nej. Jag terapi har jag gått. Jag upptäckte bara att förnekelse är bara billigare.
Shit, det där känns som en mening du har sagt många gånger. Ja. Du satt i ryggmärgen.
Ja.
Men du, vi sitter hemma hos dig här. Är Danviks tullområdet.
Ja, upp på klippan, ja.
Ja. Det är lite roligt för att jag tror att jag och många andra har en fördom kring dig. Att du känns som att du borde bo typ Djursholm eller Östermalm i alla fall. Men,
jag har bott där också. Jag har bott över hela stan, tror jag.
Ja.
Jag har till och med bott på Lidingö.
Jag tänkte säga det också.
Ja.
Men hur hamnade ni här då?
Ja, här hamnar vi för att jag är djurgårdare.
Nej, jo. Och där avbryter vi podden.
Där försvann hela glädjen, ja.
Nu går jag hem. Ja. Tack för idag.
Nej, jag bodde ju mitt över här, så ser jag huset. Jag bodde på Djurgården. Mm. Jag bodde på Djurgården ett tag. Och jag bodde i det rummet där Djurgården bildades.
Mm.
Vet ni att deras första gren, tror jag att det var backhoppning. Då åkte man uppifrån polska ambassaden ner mot vattnet. Var man för bra, hamnade man i plurret.
Det är en bra mätstock.
Ja, ja, jättebra.
Ja.
Jo, så att, tack vare det så lyckades jag komma över det här. Mm. Eller jag fick erbjudan att få bo här, och det tog jag emot med glädje.
Mm. Ja, vi sitter ju högst upp i ett hus och vi ser ut över hela Stockholm, så det är väldigt fint här.
Ja, det är fint.
Ja. Men du, inledningsvis så snuddade vi vid din ålder. Och jag tänkte på det här med att jag vet ju att du har fått sänka några låtar när du kör dem live, va?
Ja, det är ju för att jag ska orka stå där en och en halv timme och sjunga utan paus.
Mm.
Så jag lägger om programmet lite grann, för att man kan inte liksom lägga Stadljus och Anthem för tätt in till varandra, för de är ju repliker av varandra, tycker jag.
Mm.
I alla fall den ena.
Men när man blir tvungen att sänka tonarter i en låt, hur är du i det? Är du helt prestigelös, eller blir det lite så att det tar på din stolthet ändå?
Inte ett dugg. Tonarter är bara ändra färg. Man ändrar färg på det. Det är ingen som tänker på det, tror jag. Ibland kan man ju höra sångar som borde ha sänkt sina tonarter, om jag säger så.
Inga nämnda, inga glömda?
Nej, inga namn heller sagda. Avdelningen rå hjärtlighet lämnar vi därhen.
Så är det. Men har du någon gång känt att rösten håller på att lämna dig?
Ja, när jag låg inlagd för hjärtat, som jag på säga till mig, så kände jag att rösten försvann.
Mm.
Men jag är ju en ilsken typ och envis som få. Så jag tror att jag jävlades med mig själv tillbaka.
Mm. Men i och med åldrandet, har du som person, tror du, blivit en mjukare eller en hårdare människa?
Ja, mjukare vet jag ju.
Du skrattar.
Ja, jag känner på min lekamen, och mjuk är jag ju.
Exakt, det var det jag tänkte, magen.
Ja. Ja, nej, men jag ska försöka hitta på ett sätt att bli av med det, eller få den att bli mindre utan att jag anstränger diafragman. Men det är väldigt viktigt.
Det hör väl till när man har en stor röst och en stor mage, eller?
Ja, jag är en bred artist, brukar jag säga.
Mm, verkligen. Men rent personlighetsmässigt då?
Ja, det är tungt att gå ibland. Efter operationen så mina ben blev väldigt sköra, och det var en lång väg att ta sig tillbaka, men jag har en PT där jag går, och det är ju så att han ringer ibland och undrar om jag kommer ihåg honom.
Mm. Men jag tänkte den här frågan som jag ställde om du har blivit mjukare eller hårdare.
Ja, inuti.
Ja, precis.
Ja, åldern gör ju sitt, men jag blir fortfarande plågsamt irriterad på hur det ser ut i musikbranschen.
Mm.
Jag kan säga, jag säger bara med en mening, musiken hamnar på dekis.
Mm. Mm. Vi kommer faktiskt till det här lite senare i podden, för jag vet ju att du brinner för frågan, så att vi ska, en liten cliffhanger då.
Aha.
Mm. Men sista frågan då, om det här med åldrande. Är du rädd för döden? Alltså, tänker du mycket på det här med livets ändlighet och så?
Ja, det tänker jag på ofta, och tittar ut och tycker att världen ser fin ut. Tänk om människorna kunde uppföra sig lika fint. Gösta Ekman, han sa alltid till mig, man ska alltid ha döden i byxfickan. Det tyckte jag var en bra liknelse, vet. Vad fan, du har ingen garanti för livet, du har inte garanti för nästa timme. Så upp med blicken, lägg ifrån dig telefonen ibland, och upptäck världen och dina medmänniskor, med inte annat.
Mm. Hur var Gösta som kompis?
Han gick fort. Mm. Han promenerade väldigt snabbt. Vi var ute, vi började gå i Hagaparken, och han pinnade på något så in i helvete. Så var jag tvungen att be honom att sakta in lite grann ibland. Ja. För det gick så fort. Men han är en ivrig, jätterolig människa. Ja, jag tyckte mycket om honom.
Mm. Du har ju varit ganska öppen genom åren om dina dekadenta år, om man säger så. Hur ser relationen ut till alkohol idag?
inte, jag är inte lika frekventerad drinkar som jag var för. Dels för att hjärtat inte tål och dels för att jag mår inte bra. Alkohol ibland kan ju vara bra om, för stämbanden, en liten slurk, för att då går de ihop. Men efter en stund så torkar de ut. Mm. Och då måste man dricka vatten istället. Men nej, jag har mycket större respekt för alkohol idag än vad jag hade tidigare. Mm. Det är ju gift. Hade man vetat det för länge sedan så hade man nog förbjudit det. Det var väl förbjudet här och där undervägs. Men nej, jag är försiktig med det. Jag kunde ju sitta ensam och pimpla liksom. Mm. Fullständigt meningslöst.
Men hur stor del tror du att din fru var i den här nedskärningen?
Hon som sa ifrån, det där får du sluta med. Och jag tänkte, men jag får väl göra som jag vill, tänkte väl jag tag. Och sen så gjorde han inte det, när jag kom på bättre tankar.
Mm. Ja, för det är inte helt lätt ju, om man har levt rövare ett tag liksom.
Ja, nej, men jag insåg ju då i mitt själv rannsakande terapi för mig själv att jag flydde ju från någonting. Och när man försöker fly från någonting som man inte vet vad det är, så känns det ganska meningslöst.
Mm. Ja,
det var ett beteende, det var ett flyktbeteende var det. Mm. Att jag var missnöjd med att vara igenkänd och ja, jag var ganska trött på mig själv. Jag tror att många ägnar sig åt flyktbeteende på grund av självförakt. Fast man inte riktigt vet om vad det är för självförakt man har. Mm. Men om man börjar bena ut det och se efter vad det är som du tycker så illa om hos dig själv. Be om förlåtelse till dig själv, sakta men säkert, så tror jag att det fixar sig.
Mm. Det var faktiskt min följdfråga här. Vad du tror det var som jagade dig under de där stökigaste åren? Vad var liksom drivkraften?
Jag tror att det var en mest existentiell fråga, tror jag. Alltså, varför är jag här? Och alltså just det här med att endast känna mig hel när jag sjöng, och så tänkte jag, vad beror det på? Sjöng jag mycket som barn? Ja, visade det sig. Så jag använder väl det som en trygghet. Mm. Och det gör jag fortfarande.
Mm. Finns det något i dig som kan sakna kaoset ibland?
Nej, men det räcker med att öppna ögonen och se som kring sig, kaos för fan överallt. Va? Jag menar, vi säger det. Vi ska rädda vår jord, för helvete, vi ska börja rädda oss själva först. Det är en besynlig värld vi lever i.
Mm. Men du då, som man, som partner, har du varit svår att leva med genom åren, tror du?
Ja, enkelt svar, ja på det. Behöver inte utveckla det speciellt mycket, för att jag har väl någon form av ADHD bakom mig också, eller i mig, men den har jag ju då använt för min kreativitet, så att jag behöver inte få såna här roliga piller.
Nej, men finns det någonting du skäms över i livet när du ser tillbaka på allt?
Ja, att jag har varit för frivol i mitt val av levnadssätt.
Mm.
Att jag har slarvat med mig själv och slarvat med. Men sen har jag börjat läsa mycket. Nu är jag på att läsa om rymden och dess svarta hål. Och det är så fascinerande. Så jag börjar glömma bort vem jag är och tänker, hur fungerar massan i ett svart hål? Gravitation, allt det där. Och jag läser saker som jag inte förstår någonting av. Men jag blir så fascinerad att det finns människor som vet så jävla mycket mer om var vi är för någonstans. Och vilka vi är, än vad man tror.
Men om du säger att du söp och knarkade på existentiell ångest, alltså att öppna dörren då för svarta hår och allt det där, det måste vara att bjuda in hjärnspökena igen liksom.
Nej, inte alls.
Nej?
Nej. Nej, jag bara försöker förstå. Ja. Jag försöker se framför mig hur svart hål och de här uttrycken, ja, det kommer ända från Einstein och sånt där. Och Oppenheimer som med atombomben och implosion och ja, alltså, du vet, alla dessa vetenskapliga uttryck. Det sätter griller i huvudet på mig, så att jag har lätt att sova då.
Mm. Det kanske är bra om man har en ADHD-hjärna.
Ja.
Mm. Men det här då med att du har gått din egen väg och varit ganska kompromisslös genom åren. Vad tror du att den här karriären har kostat dig privat?
Nej, det har bara kostat mig otålighet och vämjelse över hur branschen har liksom utvecklats, kan jag känna ibland. Att vi tar inte det här med musik på allvar så som det egentligen borde göras rent mentalhygieniskt. Vi är slarviga.
Mm.
Och vi är slarviga med allt möjligt. Och nu när den här nya massmediala vetenskapen har gått framåt så blir jag väldigt nervös. AI gör ju skitbra grejer ytligt sett, va. Men jag hör ju direkt när det är AI. För ingen sjunger så perfekt och ingen sjunger utan att andas, bara det. Det är så konstigt.
Mm.
Men att använda det som instrument när man försöker skapa någonting för sig själv, det kan jag gå med på. Men inte ge ut någonting i egenskap att det är någon som sjunger det.
Mm.
Där är jag lite trött på branschens baksida, eller vad fan ska man säga, snedsida.
Mm. Men på tal om det här med att det kanske blir på bekostnad av ens privatliv när man lever ett sånt liv som du har levt, men du vet, karriären och allt sånt där. Har du varit en närvarande pappa, tycker du?
Nej, det var jag inte. Jag försöker reparera det så gott det går nu. Men jag menar, de är till åldern komna och dottern bor ju hemma fortfarande, så henne försöker jag hålla koll på, men inte för mycket. Man ska vara på behörigt avstånd, tycker jag. Inte lägga sig i för mycket.
Men finns det specifika saker som du ångrar i relation till dina barn?
Nej, men när vi fick Anton så var ju bägge två karriärister, kan man väl säga. Så det sköttes väl så gott det gick utifrån att man hade barnvakter.
Mm.
Ja, och försöka göra grejer ihop. Jag tror, jag brukar ju citera Sandemos ibland. Man ska, när han säger att man, för att nå förtroende för sina barn, ska man ha iskalla nerver och brist på onödigt intresse. Man ska inte vara överbevakande hela tiden.
Mm.
Som jag tror många är, av rädsla. För att det ska gå illa. Och det går ju illa för unga människor. De blir indragna i kriminella gäng och fan, alltså måste. Så jag menar, att låta dem gå helt fritt, det tycker jag är lite... det är opassande för vårt sätt att uppfostra nya människor till den här världen.
Mm.
Men jag har ju haft några av Sveriges största artister i den här podden. Många legendarer förutom du då. Och det verkar som det finns en liten röd tråd som går genom alla, att man nästan har fått välja mellan familjeliv och karriären ibland. Kan du känna igen dig i det?
Ja, lite grann, men jag försöker ju vara närvarande så pass att försörjningen ser bra ut. Mm. Och att jag inte är ute och åker alldeles för mycket. Jag menar, det finns ju stora band som åker omkring på turné i åratal. Jag förstår inte hur de gör, men de kanske har nannies med sig och följer med och sånt där, men min dotter som nu, eller vår dotter som nu är 17, hon sköter ju sig själv ganska bra.
Mm.
Det bara gäller att se till, har du haft det bra idag, och se till att det inte är något allvarligt som tynger ner henne.
Mm.
Så på så sätt så är jag väl bättre nu än vad jag var förr.
Mm.
Men tror du att man måste vara lite egoistisk för att bli så stor som du har blivit?
Det här yrket bygger oerhört på bekräftelsebehov. Om man har det, då är man egoist. Det kan ju till och med vara malignt narcissism också. Som i vissa fall över Atlanten, ja.
Återigen, inga nämnda, inga glömda. Hur mycket pengar skulle du vilja ha för att segla över Atlanten i Kanal 5?
Jag snackade med Lasse Kroner som var med. Så han bara sa, om de ringer, säg nej.
Ja, alltså det känns som att det finns en övre gräns i ålder också för sån där grej, tycker jag.
Ja, vad fan, jag på en alltså, nej. Med mitt knä och min rygg och min nacke. Nej, men jag tycker om att se på det.
Mm.
För det är en oerhört rolig social dramaturgi i det hela. Och man märker vilka som tycker om det och vilka som inte gör det.
Mm. Men rent generellt då, sådana lekprogram och sådär, hur ställer du dig till sånt?
Jag håller mig borta från det så mycket som möjligt. Om det inte är någon som frågar mig och jag har någon som är med som jag känner.
Mm.
Då kan man ha kul i pauserna.
Så vi får inte se dig i Let's Dance?
Nu är det, alltså det är 10:e gången tror jag de frågar. Jag brukar säga jag är inte så bra på organiserad förflyttning.
Nej. Jag kan tänka mig att du är en drömdeltagare för dem.
Jag föreslog för Jan Malmsjö att vi skulle vara ett par. Han i gårstol och jag med mitt knä.
Mm.
Vi ser hur länge vi skulle hålla oss kvar.
Mm.
Han tyckte det var jätteroligt.
Ja. Men visst var du med i Så mycket bättre för några år sedan?
Ja, i början ja.
Ja, men då blev man också lite överraskad tycker jag.
Ja, det var jag och Benjamin Ingrosso. Och Plura. Och jag kommer inte ihåg vilka mer som var med. Marcus
Klunegård.
Ja.
Mm.
De var kul. Vi hade två östgötar där så det var roligt. Nej, men det var kul att göra. Men det var ju sena nätter och upp tidigt och en kamera under näsan en hel vecka. Det var lite utmattande.
Det var ju då Benjamin var så i gasen. Som man kunde...
Ja, han dog hela tiden. Ja.
Han blev helt
vild. Nej, jag dör. Ja, jag dör! Ja. Ja, men...
Ja, nu dog han igen.
Ja, men han har gjort en fantastisk resa ju. Alltså, han är superbegåvad artist och snacka om att vända om hela folket från att alla tyckte att han var en liten jobbig unge till att nu är han superrespekterad och älskad av alla typ. Ja. Ja, men, jag tänkte på det du sa det här om över Atlanten, hur man märker att vissa tycker om det. Och det märkte man ganska mycket om Benjamin i Så mycket bättre, att han vill gärna.
Ja, ja men han gör, ja, nej men han har ju det. Jag tror att det grundar sig i det här bekräftelsebehovet. Att antingen visa för mamma eller pappa att jag kan också.
Mm.
Och sådär va. Jag tror att det är en naturlig del utav uppväxt.
Mm. Ja, och hela den här familjen, de har ju det i ryggmärgen. Alltså när det kommer en kamera, då slår de bara på det liksom.
Ja. Mm. Ja.
Mm. Mm. Ja. Men vi går vidare.
Mm.
Men med den röst du har haft och har. Har du någonsin känt att du borde blivit större? Alltså att du borde blivit världsstjärna liksom?
Nej, det hade jag nog inte orkat. Nej, jag vet att jag sjunger bra. Det tyckte Celine Dion också.
Mm.
Och jag hör ju rapporter från som åker över till New York och in i musikalsvängen, så frågar de efter mig how is he doing och sådär. Det är alltid smickrande.
Mm.
Så jag tror att jag tror till och med jag mötte Michael Bublé på ett hotell i London och han bugade sig.
Mm.
jag vet inte om han trodde att han kände igen mig, han kanske har sett någonting, så stannade han så här och tittade på mig lite konstigt.
Du nämnde Celine Dion i förbifarten där och då kan vi ge lyssnarna lite kontext. De yngre lyssnarna som inte har koll på vad du refererar till.
Ja, det var en direktsändning från Liseberg 1992. Det var länge sedan jag vet. Jag fick uppdrag att sjunga duetten ur Skönheten och Odjuret ihop med Celine, och hon visste inte vem jag var. Och det skulle vara direkt sändning, så jag markerade bara på repetitionerna för att kamerorna skulle hitta oss och sånt där. Och sen på direkt sändning så tog jag i lite extra. Hon såg ganska förvånad ut.
Mm. Ja, det är ett otroligt klipp och det finns ju på YouTube.
Ja, och den kameramannen som hittade hennes face precis när jag tog den här tonerna, han vill jag ge en present.
Ja, för man ser ju på hela hennes uppenbarelse innan du sjunger att hon är lite så här: vad fan gör jag här?
Ja.
Varför ska jag sjunga med den här snubben?
Ja, vad är för jävla knickedicket? Ja.
Och sen tar du i och hon typ tappar sitt ansikte. Ja, hon blir helt chockad.
Ja, och så hade jag en ros med mig som jag gav henne för att jag ville att hon skulle le. För hon var svårflörtad att få le överhuvudtaget under hela dagen där.
Mm.
Men det lyckades jag med till slut. Jag fick en puss på kinden också.
Men sa hon någonting efter?
Nej, hon ville gå hem till hotellet. Jag vet inte vad, det var någonting med maken där. Som var lite...
Eller så var det för jobbigt för henne. Hennes stolthet var helt frossad.
Jag tänkte, kan vi gå ut och sätta oss och ta ett glas? Och prata om livet. Men det ville inte hon.
Hon kände att hon var krossad av Tommy Körberg.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att hon ville vara för sig själv.
Mm.
Det vill man vara ibland.
Så är det. Men med det sagt då, det finns ingen sorg i dig att det aldrig har blivit någon ytterligare internationell karriär?
Nej. Nej, alltså jag blev ganska trött i tid. Alltså efter jag gjorde Min vän så försökte vara en tysk agent som försökte få mig att göra en tysk karriär. Så jag gjorde ju ett par tyska singlar på tyska. Och vi åkte på turné ner till Tyskland och jag tänkte... Jag stod på diskotek, ingen visste vem jag var. Jag tänkte, är det så här man måste göra för att försöka nå ut? Så tänkte jag, nej, jag blir hemma. De svenska folkparkerna är fortfarande väldigt charmiga att vara i. Ja, de som finns kvar.
Där kom det igen, den subtila bitterheten mot musikbranschen.
Ja, men ja, branschen har blivit väldigt... Det är väldigt mycket parasit som sitter bakom vederbörande artist och tycker och tänker och inte kan någonting om musik. Det är lite tråkigt.
Men har du känt någon bitterhet gentemot yngre artister som du kanske anser då talanglösa när de slår internationellt?
Vilka har slagit internationellt?
Det är faktiskt en bra fråga. Vilka svenskar har gjort det egentligen? Det är inte så många, va?
Nej, det är one hit wonders.
Ja. Så det var en helt dålig fråga.
Jag Sara Larsson, men hon kan ju sjunga. Men det är ju den typen, jag menar, det är ju ingenting som jag går och slår på och lyssnar på.
Nej.
Men jag tror att unga människor tycker om det för det är kul att dansa till. Och dans är väldigt bra, håller ju hälsan vid liv.
Men tror du att din narkotikadom från 80-talet spelade in i det här?
Alltså, nej, det tror jag inte.
Det var inte så att på grund av att du inte fick åka in i USA på ett tag och sånt där?
Nej, men jag åkte ju inte i USA sen.
Nej.
I alla fall.
Och du gjorde det?
Ja, med Benny Anders orkester.
Ja.
Det var inga problem. Jag kom ner. Jag åkte upp dit till, vad fan var vi i Montreal? Nej, Minnesota, va? Nej, svensk. Det är samma stad som Prince bodde i.
Jag kan inte min Prince. Nej.
Prince, vilken gitarrist. Det är alltså han och Hendrix. Ja, och John Mayer. Och yeah. Nu hamnar vi där. Okej, förlåt, ADHD.
Exakt. Man kan väl antingen vara en Prince-man eller en Michael Jackson-man. Då väljer jag Michael Jackson tyvärr.
Jaha, jag väljer Prince.
Ja, jag misstänkte det. Det är väl antingen eller lite grann, ja. Tror jag. Men vad jag menar är att man måste fylla i sånt där för att komma in i USA.
Ja, men det var lite besvärligt, men jag kom in.
Du ljög i papperna, erkänn bara.
Nej, jag sa precis som det var.
Alltså?
Så hur länge sedan det var och jag satt av och gjorde det och det. Och det blev, och då månade via laglig väg från USA. Som gick i god för mig, antar jag. Så vi var där uppe i norr på svensk bygden, vad fan heter det? Gud, jag kommer inte. Ja, men sen åkte jag ner till New York, det var inga problem. För jag skulle hälsa på Lasse Hallström och Lena som var någon annanstans, skulle mötas upp där. Så då gick jag på jazzklubb i New York och hade hur mysigt som helst.
Är det Prince hemstad du söker efter?
Ja.
Ska vi kolla eller?
Ja, är det min...
Känns det skönt om
ja, det är skönt, ja.
Det där är jobbigt.
Stilla minnet.
Ja, absolut.
Prince, Minneapolis.
Kan det stämma? Som sagt, jag kan inte min Prince. Det är din artist ju.
Ja.
Prince, Minneapolis, Minnesota.
Ja, Minneapolis.
Ja, du ser. Du hade
ja,
rätt.
Ja, men du hade rätt. Ja.
Bra.
Åh, vad skönt. Gud, ja.
Nu kan du andas ut.
Nu.
Men jag tänkte på en grej. Och jag har hört rykten om att du med just Stadius och The Anthem, att du har gjort ganska absurda företagsgig genom åren där du måste tjäna så fruktansvärt mycket pengar på typ en eller två låtar.
Nej, det stämmer inte. Jo, jag kan få bra betalt för att sjunga Stadius på efter en kväll på något företag. Ja, men så jävla mycket pengar egentligen.
Men vad snackar vi då?
Nej, ja.
Bjud på det nu, Tommy.
Ja, alltså, en låt 50 papp, kanske.
Det är helt okej.
Ja. Som jag vet, min fru sköter ju om pengarna. Det kan ju bli som Evert Taube sa när hon ringde från radion och sa till Evert. Ja, herr Taube. Ni får 3000 kronor. Astrid, jag får 1500.
Det är roligt. Ja. Han hinner inte lyssna liksom.
Nej, det är ingen som lyssnar. Så han garanterar henne 1500. Men 1500 går till något annat.
Men hur mycket företagsgig gör du och har gjort genom åren?
Förr var det mycket mer. Nu är det inte så ofta. Ett och annat per år kanske. De... Ja, det är många som gör flera, jag vet inte riktigt. Men jag har ingen koll på vad andra gör. Men det händer då och då. Jag tackar ju nej också. Mm. Beror på vad det är för något. Mm.
Men man tänker ju att du någon gång åker ut till fulla börsmäklare i Djursholm och bränner av en hit för 50 lax.
Det har jag aldrig gjort.
Fan nej. Också, min fördom nej. Ju.
Ja, det är din fördom.
Ja. Men vad är det märkligaste giget du tackat ja till då?
Nej, alltså, jag har gjort så många märkliga gig. Jag vet inte vilket som är märkligare än det andra. Men man kan ju hamna var som helst, på ett lastbilsflak eller på en flott ut i en älv eller vad fan som helst. Mm. Det kan inte jag riktigt. Jag håller på 60 år. I år är det exakt 60 år sedan Björn Skifs och jag stod på Skansen och hade popanställning. Mm. 60 år sedan.
Det är helt sjukt.
Hur länge sedan?
Hur känns det att tänka att du faktiskt har hållit på så länge?
Jag känner mig museal. Mm.
Vad betyder det?
Det borde vara på museum.
Ja, kanske.
Ja.
Du borde ha ett museum snart.
Nej, ja.
Vilket gig då, genom åren? Om du ska plocka ut ett gig, vilket gig har du tjänat mest pengar på? Finns det något sånt som har stuckit ut som det, liksom det mest lukrativa?
Nej, men jag har fått anbud om skamliga förslag på både det ena och det andra. Och jag tackar ju nej till sådana som jag tycker är, nej, men det är lite för mycket.
Typ reklam och sånt, eller?
Ja, jag tror att jag gjorde en reklamfilm en gång för det var Colin Nutley för någon lättöl. Och sen har jag gjort ett för Bauhaus, va? Kort. För då skulle jag få hjälp med en grej som jag behövde.
Ja, tjänster och gentjänster.
Ja.
Du nämnde Björn Skifs. Mm. Din gamla vän sen 60 år. Har du haft kontakt med honom sen han kom ut med sitt sjukdomsbesked?
Ja, sms. Mm. Jag snackade med Klabbi förrgår. De är där ofta. Jag tycker han ska hamna på ett bra ställe. Jag tycker att när man hamnar i såna där lägen i livet då, ja, alltså, den sortens demens som det handlar om, så måste man få en trevlig omgivning att vara i den sista tiden. Alltså, annars tycker jag att det är orättvist. Och med tanke på vilket nationalhelgon han är i mångt mycket, så tycker jag han ska ha det bättre än han har det nu. Men jag vill bara säga det.
Ja.
De som vet förstår.
Mm. Bor han kvar i det där fina huset? För jag var hemma.
Nej, han är på hem nu.
Han är på hem.
Mm.
Mm. Vart låg det där huset, det där fina huset som?
Ja, det låg på vägen ut mot Dalarö.
Just det.
En prästgård, jävligt fin.
Ja, just det. Jag var där för 7-8 år sedan. Ja, det var jättefint. Det där är en jävla otäck sjukdom alltså.
Ja, det kan hända. Det kan hamna i huvudet på oss själva utan att vi vet om det, så ät era piller som ni ska ha.
Ja, men vad tänker du då som mångårig vän och sådär och typ jämnårig? Alltså blir du extra rädd och tacksam över livet när du ser en vän drabbas?
Ja, jag sitter och filosoferar väldigt mycket oftare. Gärna ut på landet, bland fågelkvitter och vindens sus. Och så tycker jag att fan vad jag har haft det bra. Tänk att jag har haft det så bra när det kan gå så jävla illa för så många andra. Och om det finns en gud så är han ett monster som tillåter vissa saker att ske. Mm. Man kan bli ateist för mindre. Mm.
Du är det?
Absolut. Mm. Fast jag sjunger gärna. Jag går gärna in i religiösa, inte samtal, men jag gjorde en psalmplatta på kyrkans begäran, men då, under förutsättning att jag fick välja psalmerna själv. Mm. Och i tvivlet så finns ju oftast den starkaste tron, och den tron ska vara riktad mot en själv. Att man har Gud inom sig, det vill säga ditt eget sätt att se på dig själv. Mm. Se dig i spegeln och se den Gud du tycker att du är. Mm.
Men du, vi nämnde nyss att du har varit aktiv artist, ja men 60 år.
Ja.
Ja. Du måste ha gjort 60 000 intervjuer typ.
Ja, de har skett i olika skepnader. Ja. När började du? Ja. När de säger så när man är 50, vad, då blir jag förbannad.
Men jag tänker att du på riktigt måste vara en av de alltså offentliga personer som har blivit intervjuad flest gånger av de levande offentliga personer som finns nu.
Jag har ingen aning om. Men jag har blivit intervjuad ofta. Ja. Jag ska på en imorgon också.
Jaså, vart då?
Ja, det är Hemmets Journal. Då ska jag vara på Hasselbacken. Just det, tror jag. Mm.
Men med det sagt, finns det någon behållning, något nöje för dig nu för tiden? Eller är det mest bara så här, oh, ja, det är same old, same old?
Nej, det är alltid givande på många olika sätt att möta någon och prata med. För det är inte så ofta jag gör det i och med att jag måste tänka liksom instant, va? Mm. Så är det vad som kommer ur mig ibland kan vara obetänkt och så där. Så att jag märker att jag skärper mig, för jag hinner ju inte tänka på vad jag själv tänker när vi sitter så här. Utan de måste komma direkt utifrån vad du menar, och inga underförståelser eller någonting, utan man måste vara så rak som möjligt i det man säger. Mm. Ja. Och gärna vara lite underhållande också, eftersom folk ska lyssna på det här.
Ja, men verkligen. Du skärp till det.
Ja, jag vet. Mm.
Nej, men det blir ju, precis som du säger, någon slags hjärngympa, att man måste hålla skallen igång liksom. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att det är ännu viktigare när man blir äldre, gissar jag på. Att vara aktiv.
Ja, man blir ju lätt scatterbrain, som det heter.
Ja, vad betyder det då?
Ja, men virrig, tror jag. Ja. Virrig, det är så... Det är därför som vissa intervjuer skickar ut frågorna i förväg, så man ska vara beredd. Mm. Jag tycker det är lite fegt. Mm. För jag tror att man blir väldigt styrd då. Mm.
Jag har gjort över 600 poddar ju. Över 600 avsnitt i den här podden.
Ja.
Och det har kanske hänt fem gånger att någon gäst har frågat om frågorna innan. Då brukar jag påpeka så här, du, det där händer faktiskt aldrig, för då känner de sig lite fåniga. Och jag håller med dig ju. Det är så här, men vad ska de styra och kontrollera liksom? Skippa det helt istället då.
Ja, det är folk bakom dem där.
Ja, men så är det ju absolut, ja, som måste skydda varumärket.
Det är de som är rädda, ja.
Skydda varumärket och sådär. Larvigt. Men på tal om intervjuer då, vilken är den vanligaste frågan du har fått de här 60 åren?
Jag tror att de flesta alltid så, har du alltid sjungit? Mm. Brukar det vara. Ja, och så berättar jag att jag sjöng som barn. Och att jag kände en trygghet i det, i mig själv, eftersom jag flyttade runt. Och jag var ensam väldigt tidigt och ville sköta mig själv. Jag umgicks inte med mina skolkamrater. Jag åkte ju buss 3 mil bort och umgicks med folk som var dubbelt gamla som jag. Och sådär. Så att jag har väl en lite annorlunda ingång i livets villervalla än vad... De flesta har, tror jag. Jag tror att många har haft det mycket sämre än jag. Och jag bara säger, fan, lyssna på musik oftare. Och låt den omvälva er, så kanske den omvälver även ert inre. Mm. För musik är bra terapeutiskt också, faktiskt.
Vilken fråga, eller har någon journalist genom åren, eller intervjuare, gjort dig riktigt irriterad någon gång? Har någon gjort bort sig på något sätt?
Jag tror att det var Malou von Sivers som brukar påpeka detta. Hon intervjuade mig efter Chess-premiären och jag blev skitförbannad för hon ställde så fåniga frågor.
Vad frågade hon då?
Jag vet, jag kommer inte ihåg. Jag var bara på dåligt humör.
Mm. För det var inte hennes fel?
Nej, det var inte hennes fel alls. Nej. Men hon skrattade själv åt idag. Hon tog upp det när vi gjorde en intervju. Kommer du ihåg att du skällde ut mig? Gjorde jag det? Förlåt så mycket. Men det var väl dagen efter premiären, du vet, premiärfest. För Klabbe hade sagt att baren är öppen hela natten.
Men finns det någonting du aldrig skulle prata om i en intervju? Där går din gräns liksom.
Nej, inte om du har en berörighet till själva intervjuns anledning eller vad det ska vara bra för. Mm. Jag behöver inte berätta, det är klart man ska ha hemligheter, det måste man ha. För självaktningens skull, om inte annat. Nej, jag kan inte komma på någonting som är störande. Eller det kan ju vara onödigt. Hur många har du legat med? Fan, ska jag veta.
Det var min nästa fråga faktiskt.
Ja. Titta.
Fan, osis. Ja. Men jag kan tänka mig att det ändå blir lite annorlunda när det gäller andra människor. Som jag märkte på det att du varit lite reserverad när jag frågade om Björn Schiff till exempel.
Ja, nej men ja. Alltså jag tycker det är så beklämmande att när man hamnar i en sån där sits att behöva hamna på ett tråkigt ställe.
Mm. Du får hälsa på oftare.
Ja, men jag är ju på turné. Jag flänger ju. Så tänker jag ska ta hand om min egen hälsa. Så snart så ringer väl Peter och frågar om jag kommer ihåg honom.
Han kommer att höra den här podden. Ja. Ja, Tommy, jag hörde det. Du nämnde mig i podden där.
Ja.
Du, jag lyssnade på Alex och Sigges podcast där de berättade om incidenten om hur du hamnade i Markoolios VM-låt.
Jaha.
Och jag vill stämma av den här historien med dig för att se om det här verkligen är sant eller om det bara var en lite kryddad historia som de drog i podden.
Ja, jag har ingen aning vad de sa.
Nej, men de sa mer eller mindre att Markoolio släppte ju en VM-låt nu här om veckan. Och då hade du fått en fråga i en annan intervju tydligen där du fick frågan om hur du hamnade i den låten. Och då var det mer eller mindre så att du var typ i samma hus som Marco och
han... Ja, då spelade in här nere. Ja, då spelade in. Men de hade frågat min fru.
Mm.
Har du lust att vara med på det? Vad är det för något? Ja, det är en VM-låt. Så fick jag den inspelad. Och det var en bra komposition.
Mm.
Och vad ska jag göra? De här fyra raderna. Ja, det är här nere va? Ja, så var det. Jag var nere där i 20 minuter och sjöng mitt, sen gick jag hem. Det var ingen mer med det.
Varför säger du ja till sånt då?
Jag gillar Markoolio.
Mm.
Han är jättebra kille.
Mm.
Och han Jens Hult fick ju Olavssons stipendiet. Så han komponerar bra och skriver bra. Vi ska ha lite kontakt, han och jag, tror jag, framöver. Mm. Jag behöver hjälp med när man kör fast i texter och sånt där, så kan han hjälpa till. Mm. Det är alltid bra att ha någon som har ordet. Han är en bra ordbildare.
Mm. Poängen med historien är ju att när man ser Markoolio feat Tommy Körberg i en ny låt, då tänker man ju att liksom, ja, det här var ett stort projekt, de skrev ihop, de satt i en studio och så här. Och sanningen är då att du var där inne in och ut i 20 minuter så var det klart sen.
Ja, ja.
Det är ganska intressant ju.
Ja, det är så jag jobbar.
Ja.
Jag sjöng in en av duetterna till Chess. Kom jag in med två matkassar och överrock och ställde mig i studion. Sjöng min del, gick ut. Så Elaine undrar, vem fan är det där?
Mm.
Men jag gör så. Mm. Jag vill att det ska vara första tagningen, för då är man mest levande.
Mm.
Annars börjar man liksom syna varje stav och hur man bär sig åt. Och så.
Mm.
Nej.
Vi snackade lite innan vi slog på mikrofonerna här om att Göran Rudbo från Triple N Touch, som du känner lite.
Ja, visst.
Han berättade en historia om, får se om du kommer ihåg det här, men det var någon historia, undrar om det var Chess eller vad det var, där du stod på scenen och körde och personen du skulle sjunga med blev sjuk på scenen och Karin Glenmark...
Ja, det var här i Stockholm. I Bärvarhallen. Det var hon som skulle sjunga min frus roll. Vad hette hon? Jag kommer inte ihåg. Men Elaine, och ja, det är en sån här stor grej. Och hon ska komma in. Och jag stod sjöng och märker att hon kommer inte in. Men då hänger Karin på blixtsnabbt.
Mm.
För hon kunde hennes stämma. För hon fungerade ungefär som Anders Tadi. Men hon fick, jag tror att hon fick kalla fötter. Cold turkey liksom.
Mm.
Inne på illåsen och bara låste in sig.
Var det Chess eller?
Ja, Chess in concert.
Mm.
Men, det gick på tv.
Men otroligt att bara kunna kliva in sig där och faktiskt...
Nej, men hon kunde, hon förstod också. Hon stod längst bak och såg att hon kom ju inte in.
Mm.
Bara klippte det.
Mm.
Kameramän däremot,
Jag vet. Det finns också på YouTube. Göran visade häromdagen för mig.
Jaha.
Och det var otroligt klipp. För man ser på din blick också.
Ja.
För du hör ju... att hon inte kom in på sin cue.
Mm.
Din blick blir helt så här flackande, vad är det som händer nu? Och så kommer Karin in och bara räddar det. Och du bara andas ut och så blir det hur bra som helst.
Ja, visst.
Ja, det är jävligt coolt alltså.
Men så händer det när man har en bra musikalisk uppfattning. För det är en sorts... Alltså inom jazzen kan man förklara det där mycket bättre. Att man, som Miles Davis säger, om du spelar fel ton, nej. Skit i det. Gör att den felande tonen blir rätt.
Mm.
Det är liksom... Man måste kunna leka mer. Och man märker man att man är på väg, försöker inte rätta till, utan går den vägen och sen går in lite långsammare.
Mm.
Det är mycket sånt som i den fria sättet, det fria sättet att sjunga. som är väldigt besvärande när folk ska nästan waila ihjäl fraserna, va? Alltså först presentera melodin, sen kan du börja snirkla med den, men inte hålla på och waila i första stavelsen. Det är fruktansvärt onödigt. Det är att låta, det är inte att sjunga.
Men nu har vi ju skickat med två stycken minnesvärda klipp till de yngre lyssnarna som de, som de kan söka på YouTube.
Ja, det kan man göra. Ja. Alltså, ligger den kvar där?
Ja, så det var där Göran visade det.
Ja, ja, jag förstår.
Så vi har både Tommy Körberg och Celine Dion och Tommy Körberg och Karin Glenmark.
Karin Glenmark, ja, Karin.
Ja. Du, ja, jag märker att du blev lite blödig där. Hon gick ju bort här ganska nyligen.
Ja.
Det var också,
det är ju det.
Det var också någon som du var vän med.
Ja, hon gav mig alltid glada blickar och hennes skratt var så smittande. Hon var väldigt glad. Mm. Ha det bra, Karin, var än du är.
Men du, Tommy, vi börjar närma oss slutet av den här podden.
Oj.
Men jag tänkte att innan vi rundar av så har jag lite existentiella frågor.
Existentialism. Jag brukar. Kan du förklara det? Existentialism.
Nej, men du ska nu.
Ingen kan bada i ditt ställe.
That's deep, man.
Det är så meningen med livet. Jag brukar säga, vad fan, vadå meningen med livet? Häng med tills du vänjer dig.
Ja, det är bra. Men vem är Tommy Körberg utan applåderna?
Ja, utan dem så är jag vid det här laget i min ålder nu. Skulle jag kännas, det skulle kännas tomt och lite fattigt. För applåder är ju en massage för själen på något vis. Om det nu är en själ vi har. Jag brukar säga att det är algoritmer från våra tidigare liv.
Ja, du känns ändå ganska bekväm med rollen som offentlig person. Är du en person som, men, på gatan till exempel, när folk hejar, är du alltid trevlig eller hur?
Nej, jag går in i mig själv. Jag har oftast lurar i öronen. Men när de kommer fram, det värsta är när de här som ska boxa på dem och låtsas att de är kompisar med en. Men det är oftast en promillefråga på krogen och sådär. Så i de kretsarna rör jag mig inte längre så ofta.
Vad hoppas du folk säger om dig den dagen du är borta?
Han var en bra sångare. Jag fick ju medalj av Kungliga Musikaliska Akademin för tonkonstens främjande.
Fina ord.
Ja, man skulle höra en på morgnarna.
Är det så?
Ja, ibland är det så.
Men jag kan gissa att du inte behövde sjunga upp för 50 år sedan.
Nej, men jag har aldrig behövt sjunga upp. Jag brukar välja de tre första låtarna som uppsjungning.
Och om du fick träffa dig själv då, som 25-åring, vad hade du sagt till den unga Tommy då?
Skaffa ett jobb.
Nej, hade du inte sagt. Vad fan? Du har ett drömjobb ju.
När jag var 25, ja, då höll jag på med... Då var väl ja, vilket var det? 48, 58, 60... Ja, då hade jag börjat lira. Jag bodde på folkhögskola. Nej, vad fan, det gör inte alls det. Jag kan inte räkna. Kan du räkna?
Nej, men
när jag var 25 år.
Ja, tänk en ung man.
Nej, men 21, alltså jag var 21 på poppanställningen. 19 var då.
Vad hade du behövt 25. Höra då? Liksom?
Nej, då var jag stadig utveckling. Jag lyssnade på all form av musik. Verkligen, för att vi höll på med Solar Plexus då, tror jag. Och då gjorde jag grävande undersökningar i musikens underbara värld. Lyssnade på allt från Miles Davis, John Coltrane, Eric Dolphy, Thelonious Monk, storbandsjazz. För jag ville kunna alla sorter. Att kunna sjunga i ett storband, sjunga med jazztrio och att sjunga med symfoniorkester. Det var viktigt att kunna lära sig, och par Dominik var väldigt hjälpsamma med det, att få mig att förstå hur notskriften kan vara en vacker tavla och sådär.
Så det finns ingenting du hade velat hälsa honom om du fick åka tillbaka i tiden och säga något till din unga Tommy?
Du skulle fortsätta lära dig spela piano.
Det är bra. Men vad finns kvar då? Har du några drömmar kvar?
Nej, men drömmarna går nu i repris, ska jag säga, att jag kan hålla på som jag gör. Nu ska jag ut i sommar med 61. gitarrbaserat. Kommer bli lite rock. Kommer jag göra en hyllning till Jojje. Och en liten hälsning till Björn Skifs också. Och sen kommer jag göra alla låtar som folk vill höra, fast jag kanske kostymerar om dem lite grann.
Mm.
Så att det känns nytt fast ändå igenkännligt.
Mm. Och lika kul fortfarande?
Absolut, att musicera, det är det som gör att jag kommer bli 80, hoppas jag.
Mm. Jag tror 90.
Säger du?
Ja.
Okej, då ses vi i nästa intervju. 85 då.
Ja, jag tycker att vi bestämmer om 5-6 år.
Okej.
Ja. Stort tack Tommy för att du tog dig tid.
Ja, tack själv.